Hej!
Hallå!
Välkomna till vår nystartade podcast.
Jajamän, vet du.
Vad heter den, Johannes?
Den heter Jesusfolket. Men varför heter den det, Mikael?
Ja, för Jesuspodden var upptagen.
Just det.
Och Jesusfolket, det var kyrkohistoriker kallar den tidiga kristna rörelsen.
Aha.
Som var underbart radikal. De älskade sina fiender, de hade allt gemensamt. De lät sig brännas på bål för att de älskar varandra och älskar Jesus.
Just det.
Och Jesusfolket är också benämningen på en rörelse i modern tid.
Mm-hmm.
Som uppstod på 70-talet. Som också betonar Jesus först och främst. Men också fred och rättvisa och andens kraft.
Mm. Fanns det något dåligt med den här rörelsen? Du verkar väldigt inspirerad.
Ja, det fanns ju problem med allt. Det fanns några i Jesusfolket, de kallade sig för Jesusfamiljen. Levde i polygami och bildade en sekt i USA.
Just det, det är alltså därför vi inte heter Jesusfamiljen utan Jesusfolket.
Precis!
Yes!
Precis. Johannes Widlund,
Vem
är du?
Vem är jag? Jag är 22-årig fred- och utvecklingsstudent från Västgötaslätta, har man sett. Och bor nu kollektiv här med dig, Mikael. Vem är det?
Ja, jag heter Mikael, pluggar teologi och också fredsutvecklingsstudier. Precis.
Mm-hmm.
Och jag är engagerad i Pannkakskyrkan, en evangelisationsorganisation som delar ut pannkakor.
Yes.
Engagerad i Stefanushjälpen, mm-hmm. som hjälper hemlösa immigranter.
Yep.
Engagerad i en församling som heter Mosaik.
Mm-hmm.
Och så har jag ett par bloggar.
Yeah.
Hela pingsten som är på viktigt. Svenska och Holy Spirit Activism som är på engelska. Det är samma budskap på båda två, nämligen att evangelisation och den heliga andes gåvor och engagemang för fred och rättvisa hör samman.
Yes.
I det kristna livet.
Gött.
I allas liv.
Mycket bra. Och jag älskar musik och brinner för bistånd och har jobbat lite på biståndsorganisation förut på PMU och sådär. Det är väl egentligen det ni behöver veta.
Jajamän. Gött.
Gött. Vi ska börja med att snacka om en av de liksom pelarna som vi tycker är grunden för både ett gött liv på individnivå men också ett fungerande samhälle på global nivå men även lite mindre samhällen än så.
Mm.
Ja, osjälviskhet.
Osjälviskhet.
Varför är det bra, Mikael?
Osjälviskhet, det är ju motsatsen till själviskhet, egoism.
Mycket bra.
Och jag ser det som att egoism och själviskhet är grunden till så otroligt många problem.
Mm-hmm.
Bibeln säger att kärlek till pengar är en rot till allt ont. Och det är ju en form av själviskhet som dels skapar ojämlikhet, skapar förtryck, skapar miljöförstöring. Och det skapar ett osunt förhållande i världen.
Mm.
Där de fattiga blir förtryckta av de rika och när de försöker fly till de rika länderna så ställer de rika länderna upp murar. Och det är väldigt mycket som grundar sig i att den som har mycket vill ha mer och att man tänker på sig själv när man borde tänka på andra.
Mm. Jag håller med, Mikael. Vi har ju bott här ihop ett litet tag nu och kommit fram till att vi delar väldigt mycket tankar. Sen så är Mikael förtjust i att kalla oss hippies och andra saker som jag inte är. Men i de stora dragen så håller vi med varandra. Och verkligen kring osjälviskhet. Jag har funderat mycket kring det här och tänker ofta att det är just det att när vi har oss själva i centrum, det är då vi startar alla problem. Alltså när vi tänker tanken att jag förtjänar nog det här mer än du, så börjar samhällsproblem och individproblem. Men typ ekonomi då, Mikael.
Mm.
Hur skulle ekonomi se ut om vi genuint var osjälviska?
Ja, då skulle vi i praktiken leva som att alla människor är lika värda.
Mm-hmm.
Alltså det är,
och det gör vi inte nu.
Alltså det är lyckligtvis ett ideal som de allra flesta delar nu för tiden. Att alla människor är lika mycket värda.
Mm-hmm.
Men när det frikopplas från det ekonomiska så blir konsekvensen att de som är fattigare än andra har en mycket sämre levnadsstandard. Och jag tycker det är så sjukt att man ofta blundar för det. Och man tänker liksom att alla människor är lika värda och liksom på något sätt i någon gång i framtiden om ett par hundra år ska liksom dela en gemensam minimistandard samtidigt som man tycker är acceptabelt att människor som är rika spenderar mängder med pengar på onödiga saker.
Just det.
Och det är det som jag ser att Bibeln och Jesus kraftigt fördömer. Att rika människor spenderar så mycket av sina resurser och pengar på saker som inte behövs medan de fattiga går under för att de inte har det som behövs.
Mm. Och en liten siffra på det då, för att understryka Mikaels poäng. Det är ju så att de 300 rikaste äger lika mycket som de 3 miljarder fattigaste i världen. Och det är ju väldigt ojämlikt. Och det är inte så att det bara är de 300 rikaste som har väldigt mycket, utan skulle vi ta de 2 översta procenten så äger de nog fruktansvärt stor del av världens resurser. Så du menar alltså att vi har en självisk ekonomi, en självisk ekonomisk modell som det ser ut idag?
Absolut, absolut. Nej, men jag tycker det är väldigt tydligt att när Bill Gates kom till Sverige för ett halvår sedan ungefär.
Yeah.
Så liksom han prisade oss för att vi är så generösa som land.
Mm.
Och vi är 1% av vår bruttonationalinkomst i bistånd. Och USA är ju 0,2% eller sådär. Så det är klart han tycker att vi är generösa. Samtidigt så här, well, vi spenderar 99% av våra pengar på oss själva.
Yes.
Liksom det stannar inom landet. Och naturligtvis finns det ju människor som behöver hjälp här. Flyktingar och invandrare, liksom pensionärer och sjuka och allt möjligt. Men det är fortfarande så här att vi liksom anser det legitimt att vi är så otroligt rika. Och Världsnaturfonden säger att om alla delar som svenskar skulle det krävas 4 jordklot. Så vår rikedom förutsätter andra människors fattigdom. Och det är klart att liksom, vi är själviska. Alltså vi tänker framförallt på svenskar. Och liksom hela den tankekonstruktionen och det paradigmet gör att främlingsfientliga rörelser har så otroligt lätt att växa i Europa. Mm. För att liksom Europa har, det är inget nytt problem, Europa har i hundratals, kanske tusentals år sett europeer som de bästa och främsta människorna.
Mm.
Det är ju ingen hemlighet, det är därför vi har liksom koloniserat och förtryckt resten av världen.
Mm.
Och något av det, eller mycket av det sitter kvar. Även om vi nu liksom har accepterat de mänskliga rättigheterna och alla människor är lika mycket värda. Eller som Bibeln säger, alla människor är skapade i Guds avbild.
Mm.
Så liksom i praktiken så har vi upprättat strukturer som gör att västerlänningar ska ha så mycket högre levnadsstandard än alla andra människor.
Just det. Så när man hör i politiska debatten till exempel att de säger, ja men vi kan inte ta hit så många syrier för det kommer kosta pengar, åtminstone på kort sikt. Det är ju lite debatterat om det faktiskt kostar pengar på lång sikt. Men det är inte det viktiga här, utan hela argumentet är, nej men vänta lite nu, menar du att jag kanske kan få det lite sämre om vi ska hjälpa de här hundratusentals människorna som brinner i Mellanöstern istället? Och det är fortfarande en legitim åsikt att säga att nej, jag tänker minsann inte påverka min levnadsstandard för att hjälpa någon annan. För jag är ju ändå viktigast. Det är klart att det är kul om vi kan hjälpa några med vårt överskott. Till exempel 1% av BNP i bistånd. Men jag tänker inte tumma på hur jag lever. Det går inte. Och det är en självisk grund för ekonomi. Och den är dålig. Men hur är det med typ relationer då? Hur påverkar självisk?
Ja, vad tänker du själv?
Jag tänker att det är oerhört viktigt att sätta andra människor före sig själva, som det står i Bibeln. Det kommer ett litet citat på det sen. Jag läste en intressant artikel som hette typ, han kom på att äktenskap inte var för honom, ändå står han här idag gift typ. Och det var en liten kul titel, så då klickade jag in. Och hela grunden var att han kom fram till att nej, men jag är inte gift för att jag ska få eller för att hon passar mig så bra, utan för att jag vill ge den här människan allt. Och jag menar att kärlek, som ändå får sägas vara grunden för alla relationer, är i grund och botten osjälvisk. Begär säger jag vill ha, kärlek säger jag vill ge. Och det handlar om att ge ända tills det gör ont ibland, som Moder Teresa sa.
Mm.
Så det tänker jag. Det är liksom förutsättningen för en hälsosam relation, det är att man är osjälvisk.
Ja, det blir så lätt att man liksom, i Sverige har jag haft problem med jantelagen, så har jag haft problem med att man ser ner på sig själv, och det är ofta det som människor adresserar, du ska inte se ner på dig själv, och det kontrar man ibland med att liksom, som Blondinbella uttryckte det, egoboosta. Och sådär, och då hamnar man i andra diket, va? Och liksom, det är paradoxalt, för liksom det problem som jag har sett, det är att egoismen är så otroligt utbredd i vår del av världen och accepterad. Och det skapar ju mängder med problem, speciellt eftersom vi är så privilegierade i vår del av världen.
Det finns en annan grej som är viktig att ta upp, tycker jag. Det är det här med att ja, men om jag bara ska tänka på andra hela tiden, men jag då? Kommer inte jag bara bränna ut mig? Jag tycker det är en vettig kritik som måste bemötas. Men samtidigt i osjälviskhet, i att leva för andra, och som vi kommer prata lite om senare, att leva för Jesus, och ha Jesus i centrum, så är det också så att jag behöver lägga väldigt mycket mindre tid och energi på mig själv, för att jag är nöjd ändå. Ofta när man pratar om jag måste tänka mer på andra, så tänker man hela tiden, ja, men jag måste ju ha kvar mitt liv som jag har det nu och lägga lika mycket tid på mig själv och lika mycket energi på mig själv, och så måste jag ju hjälpa andra också, för vilken jobbig kille, och så bränner man ut sig. Men jag menar att det hör ihop, och att det kommer bli en självbalanserade grej liksom. När man sätter osjälviskhet som livsnorm, så kommer den minskade energin jag behöver lägga på mig själv helt naturligt och flyttas över till andra. Och så blir det gött ändå.
Precis.
Nu är det dags för en anekdot från Mikaels liv.
Tack så mycket! Ja, jag gick på Katedralskolan här i Uppsala ett år. Och då hade vi filosofilektion och vi snackade om egoism.
Hur går det?
Egoism. Egoism och altruism. Egoism är då själviskhet, och altruism är fullständig osjälviskhet. När man inte tänker på sig själv utan på andra. Och det min filosofilärare argumenterar för var att ett typexempel på en så här klassisk altruistisk bild, det är Jesus. Så jag minns att han sträckte ut händerna så här, men ni tänker att Jesus hänger där på korset. Han dör för mänsklighetens synder. Han dör för alla människor för att de ska ha evigt liv och liksom ta på sig det lidandet själv. Det är ju typexemplet på altruism, skulle man kunna tro. Men
ajajaj.
Är det inte möjligt att när Jesus hänger där, så tänker han, jag är nog ganska bra ändå. Det här är nog ganska schysst gjort. Och det gör honom till egoist. Så det min filosofilärare argumenterar för, och som väldigt många i min klass höll med honom om och också argumenterar för, var att alla människor är egoister, alla människor är själviska. Och även när vi gör sådant som skulle kunna uppfattas som altruistiskt och osjälviskt, så är vi egentligen egoister. För vi gör det på grund av någon magkänsla, eller för att vi vill få liksom rena vårt samvete, eller något liknande. Och det håller inte jag med om.
Det håller inte jag med om heller. Det blir väldigt mycket filosofiska problem. Och som vi diskuterade lite här igår, jag och Mikael, det säger ju lite om den människosyn man har. Som jag sa igår, jag kommer ihåg så väl en gång när jag var superstressad i skolan och jag hade tagit på mig för mycket grejer. Jag var liksom nära tårar typ. Det var på gymnasiet, så det var ju lite obehagligt. Och så kom mamma till mig, och hon hade också massor att göra. Och så sa hon så här, nej men Johannes, nu sätter vi oss och gör den här presentationen. Och jag var lite förstörd till en början, men hon satte sig med PowerPoint och så sa hon, ja men vad vill du sätta under den här rubriken? Och så gick vi igenom, och så tog det kanske en och en halv timme av hennes tid, och hon bara tog den tiden åt mig väldigt, väldigt osjälviskt och lämnade sin rättning, liksom backade den, eller sköt den framåt en och en halv timme, så att hon antagligen la sig för sent. Och då menar de här människorna som resonerar som din lärare att egentligen så var ju inte min mamma osjälvisk, utan hon mådde ju bra av att göra det här. Hon tyckte det var, hon blev liksom cool av att göra så här. Så egentligen så handlade det bara om att hon ville må bra, inte om att jag skulle få hjälp. Och jag tycker det är lite obehagligt.
Ja, alltså det är en teori som inte går att bevisa. Alltså rent filosofiskt kan jag inte bevisa att någon annan har ett medvetande än mig själv.
Nej, det är sant.
Alltså jag kan inte bevisa att du inte är en Matrix-robot eller något sånt där. Och det blir ju så här. Jag tycker man sammanblandar egoism och själviskhet med att man gör det man vill göra ungefär.
Mm-hmm.
För det är väl klart att alla handlingar jag gör jag för att jag vill dem och jag inte blir tvingad till det.
Mm-hmm.
Men det är inte samma sak som själviskhet. För själviskhet förutsätter att jag liksom premierar mig själv framför andra. Så det går inte att säga att någon som liksom offrar sitt liv, som liksom kastade sig framför en kula, är självisk. På samma sätt som en person som misshandlar andra för nöjes skull är självisk. Utan det är liksom, det blir en sammanblandning av begreppen som bara blir konstig.
Ja, så det vi menar är att den här frågan, finns ens osjälviskhet? Det handlar helt i grund och botten om man väljer att vara cynisk eller om man väljer en annan livsfilosofi som vi förespråkar. Ja.
Men det är intressant att min filosofilärare tar upp Jesus som ett typexempel på osjälviskhet. Skulle du hålla med om det?
Det håller jag verkligen med om. Jag tycker han personifierar hur vi ska leva på alla sätt. Och i och med att vi åtminstone då tycker att osjälviskhet är en oerhört viktig del av en kristen tro, så är det naturligt att Jesus är ett perfekt exempel på det. Och vi har ett litet bibelord här. Som visar hur Bibeln uppmanar oss att vara osjälviska. I Filipperbrevet kapitel 2, vers 3-5 står det: sök inte konflikt eller tom ära, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och här är han inne på samma sak. Vem är det som har skrivit det här?
Det är en kille som heter Paulus.
Yes.
Som har skrivit mycket av Nya Testamentet. Han blev ju kristen för att han mötte Jesus i en syn. Mm. Han ägnade sig egentligen åt att förfölja kristna.
I allra högsta grad.
Ja, för han tyckte de var heretiker och skulle dö.
Och vad betyder heretiker?
Ja, att man har fel teologiskt. Ja. Alltså, att man har felaktig religion.
Mm-hmm.
Men han blev då omvänd. Och det är väldigt häftigt när apostelgärningarna beskriver Paulus omvändelse, just för att Jesus sänder en kristen man som heter Ananias till Paulus. Mm. Och Ananias protesterar och säger: nej, jag kan inte gå till honom, han håller på att liksom utrota hela församlingen. Och Jesus säger: nej, men han ska följa mig och han kommer inse hur mycket han kommer lida för mitt namns skull.
Mm.
Så Jesus säger att den som förföljer kristendomen själv kommer bli förföljd för att han är kristen.
Mm.
Och det är inte för att lidandet är något gott, men just den uppoffring som Paulus gör. Och han grundar massvis med församlingar i Europa och skriver då som sagt en fjärdedel av Nya Testamentets brev.
Mm.
Han visar på ett osjälviskt liv, och det är det han argumenterar för, att vi ska sätta andra högre än oss själva. Vi ska inte se till vårt eget bäst utan också till andras och inte blunda för andras behov.
Och jag tycker det är häftigt om man ser de som levde allra närmast Jesus, alltså lärjungarna då. Är det inte så att de allra, allra flesta av de här till och med blev avrättade på grund av att de försökte leva för andra? De gick runt och liksom visade på Jesus exempel och sa: det här är det bästa sättet för oss att leva, det här är svaret för dina problem, och gav sitt liv för det. Och det tycker jag också visar på vilket avtryck Jesus lämnar och vilken konsekvens det får av att leva så nära Jesus.
Det finns ju moderna exempel på martyrer
som
på ett osjälviskt sätt har offrat sitt liv för andra. Snacka om Maximilian Kolbe tidigare, som var en franciskanmunk som levde under andra världskriget och dog 1941 i Auschwitz. Och det intressanta med honom var då att han uppoffrade sitt liv för en annan. Så det var egentligen en annan som skulle dödas, men Kolbe sa att de skulle döda honom istället.
Väldigt dramatiskt. Som jag förstått det så ställde de upp alla på ett led, för det var någon stöld som hade begått, som var en spade eller vad det var.
Ja, precis.
Och det fanns massa barn och så vidare, och så sa de att vi kommer skjuta er en och en, börja från vänster till höger, om inte någon erkänner. Och Kolbe hade inte gjort det här då, men steg ändå fram. Och nu är det ju extremt dramatiska exempel på osjälviskhet. Men det kan handla om mycket mer vardagsnära beslut, som att nej, men okej, jag kanske inte behöver den här chipspåsen eller utlandsresan eller så vidare, utan jag vill skänka de här pengarna till exempel EU-migranter som sitter på gatan och inte ens har ett par vantar.
Mm.
Att det handlar om att börja om prioritera sitt liv på det sättet, med osjälviskhet som grund, och inte köpa att samhället liksom indoktrinerar oss i att tänka att nej, men det är ändå du som är först. Och det är det som hela Bibeln handlar om, att vi ska sätta Jesus i centrum. Och sätter vi Jesus i centrum, så kan inte jag vara i centrum längre. Och jag tror det är hela kärnan liksom. När vi sätter Jesus i centrum, så gör vi det som Jesus gjorde. Och precis som till och med Mikaels filosofilärare, åtminstone nästan, höll med om.
Mm.
Så är Jesus ett fantastiskt exempel på hur man är osjälvisk.
Mm. Tack så jättemycket, Anders.
Mm. Tack så mycket,
Mikael. Bra premiäravsnitt, tycker jag.
Jag tror det också.
Ja.
Hoppas ni tycker det med.
Yes. Ha det fantastiskt, alla lyssnare. Gud välsigne er.
Amen.
Yes, hej då.